att vara på Hults sommarhem igen. Tack för senast. Jag tycker om den här platsen. Det är väldigt goda människor här. Man känner sig välkommen. Och det ska ni ha tack för. Jag tänkte ändå att jag skulle tala lite om att vi kan vara lite olika, men vi ändå kan ha saker och ting ihop. Jag kan känna mig som den här glassburken. Jag vet inte hur du känner dig. Lite tom. Ganska vanlig. Och så tänker jag, bryr sig Gud om en sån? Vanlig, som det finns många av. Du kanske inte alls känner dig som en glassburk. Du kanske känner dig som mer som en flaska. Lite mer genomskinlig. Lite mer öppen. Men kanske ändå rätt så tom. Alltså, vi är ju väldigt olika. En del är väldigt hårda i skalet, va? Och nu tänkte jag så här, nu ska jag plocka upp alla typer av människor. Och sen kan du välja vilken burk du vill vara. En del är lite till åren komna. En del är lite finare av sig. En del känner sig små och ganska obetydliga och får vara i trakterna där det inte luktar gott. Andra, ja, ser ut som vilken plastförpackning som helst. Ingen lyfter ett ögonlock om det. En del kanske känner sig som Johnny Senap. Passar ibland, men får inte vara med på varje middag. En del är lite mer festprissar av sig. Vilken är du? En del riktigt fina. Som man lyfter hatten av. Vem är du? Ja. En del får vara med en liten stund på morgonen och en liten stund på kvällen. Och så kan vi hålla på. Nu är min fråga till er. Vad är gemensamt för alla dessa burkar? Vad har de gemensamt, alla dessa burkar? Ja, min bänkkompis hade det. De har ett lock. Nämligen att alla kan öppna sig. Även om inte det är lätt alltid. Alla kan öppna sig. Alla kan kanske inte ha en stor öppning. Men de kan öppna sig. Och det är min poäng ikväll. Nämligen, om man vill kan man öppna sig. Alltså, det är väldigt lätt att tänka så här. Att eftersom jag inte är som de andra riktigt och jag kanske känner mig lite antingen vanlig eller udda, så är jag inte bra nog. Och vi människor, vi fungerar ju ofta så att vi bygger vår egen värld ungefär som en ring runt oss. Och så plockar vi in det som vi vill ha. Vi vill ha lite vänskap, lite kärlek, lite roligt, lite trygghet. Och så går egentligen allting ut på mig själv. Problemet med detta sättet att leva, det är att man blir väldigt ensam. När man bara bygger sitt eget liv. Då kanske någon säger så här: tro på Gud, så ordnar det sig. Och när man är så här självisk och så säger man till Gud: skulle du vilja vara med i min ring? Jag behöver lite frid och lite glädje och lite förlåtelse. Vad säger Gud då? Han säger nej. Jag lägger den ringen där. Varför säger Gud nej när vi säger till honom: skulle inte du kunna vara med i min ring? Här har vi ringen och här är jag. Och så ber jag till Gud: skulle inte du kunna komma in i min ring? Nej, säger Gud, det går inte. Jag får inte plats. Och så säger Gud: men jag har ett annat förslag. Nämligen att du kan få vara med i min ring. Och då säger jag: var är den någonstans? Och då säger Gud: den är runt dig. Den är egentligen väldigt, väldigt mycket större. Och du är redan i min ring. Men jag kan inte få plats i din ring. Men du får plats i min, säger Gud. Fattar du poängen? Var det det som Paulus försökte att berätta för atenarna? Ni vet, när han säger: Gud är inte långt borta från någon av oss. Ty i honom är det vi lever och rör oss och är till. Vi har vårt ursprung i Gud. Alltså, tänk att vi alla, oavsett vad vi tänker om Gud, är i Gud. Alltså, han är inte långt borta från någon av oss. Problemet är den här ringen. Att vi inte upplever Gud, för vi är i våran egen värld. Och vad är då lösningen på att få tag i Gud? Att leta på honom? Nej, att öppna sig. Är du med? Så fort du öppnar dig är Gud hos dig. Du kan inte vara långt borta från Gud. Du lever och rör dig i Gud redan nu. Men du kan ha stängt in dig i din ring så att du tänker: det finns ingen Gud. Petrus höll en predikan på pingstdagen i Jerusalem Och då står det att han, att människorna kände ett styng i sina hjärtan. Och då säger han: omvänd er och låt döpa er i Jesu Kristi namn. Så får ni syndernas förlåtelse. Då får ni också den helige ande som gåva. Och idag på Hult ska vi vara med om dop. Precis där Petrus sa: har du kommit till tro, låt då döpa dig. Fantastiskt. Vad betyder det då att öppna sig för Gud? Jag skulle vilja säga tre ord. Anden ger dig trygghet. Anden ger dig mening. Och anden ger dig ett sammanhang. Du kommer ur din ring. Detta är ju ett förenklat budskap som jag har gett dig nu. Och kanske sitter du där och tänker: ja, men så enkelt är det väl inte. Så det är bara att öppna sig. Nej, kanske det inte är det. Även om det är också enkelt. Dagens bibeltext vill jag hämta dig från Lukas 24 kapitlet. Där två män får vara med om det som jag nu har berättat. Men innan jag säger det så tänker vi ofta så här att Gud kommer till oss plötsligt. Samtidigt så är det nog viktigt att tänka att Gud har arbetat med oss under en lång tid. Och det sen det händer ganska fort. När Petrus predikar på pingstdagen, då kan man ju tänka sig: oj, nu kom den helige ande. Ja, ja. Hade du läst gamla testamentet så hade du sett att Joel hade sagt det 800 år innan. Då kan man säga att det var ju inte något nytt. Det borde vi ju kunnat ha förväntat oss. Våra liv är ju en kedja av händelser. Och sen är det vissa länkar som är väldigt viktiga. Alltså sådana här beslutslänkar. Men när man väl fattar ett beslut så har man ju ofta varit med om flera saker som har lett fram till den här avgörande länken. Och ett av Guds redskap när han vill ha dig frälst är att använda tiden. Gud har en kärlek för tiden. Och han är väldigt duktig på detta med tid. Du vet att Petrus, han kan säga att Gud har en annan slags tideräkning än vad vi har. Vi har ju 24 timmar på ett dygn. Hur många timmar har Gud på ett dygn? Fem? Ja. Alltså det är lurigt, för han har sin egen räkning. För Petrus, han säger så här att för Gud är en dag som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Och vi tänkte, nej men nu var inte med riktigt. Har han längre tid eller har han kortare tid? Alltså du vet, Guds tid är som en gummisnodd. Alltså, behöver han lite tid, då bara drar han. Och tycker han att nu måste jag göra saker och ting fort, då slackar han lite. Men det kan ju inte vi göra. Men ibland kan vi ju känna så här, men Gud, varför hjälper du mig inte? Om man tycker att han är så långsam, då har han antagligen dratt i sig gummisnord. Och ibland så blir vi överraskade. Kär Gud, är det redan klart? Då har han slackat. Men han gör det för att du ska komma till tro. Och ibland måste vi försöka förstå hur han tänker. Nu kommer jag till bibeltexten. Lukas 24. Och för att du nu inte ska tänka så här, den har jag hört, så tänker jag inte läsa den. Utan jag har tänkt att berätta den. Två lärjungar är i Jerusalem. Jesus har dött. Det är söndag. Det är 3 dagar sedan det hände. Den ene heter Kleopas och den andra har vi inget namn på. Men antagligen är det Lukas som har skrivit om händelsen. När Lukas och Kleopas går dystra och nedstämda från Jerusalem till Emmaus, det är 1 mil, så slår en tredje man följe med dem. Och de här 2 männen går och tittar i backen. Och så frågar mannen som kommer och går med dem, varför är ni så nedtyngda? Vad går ni och pratar med varandra om här på vägen? Då säger de 2 männen. Du måste väl vara den enda i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna. Vad är det som har hänt? Ja, men Jesus från Nazaret, som var en profet. Han kunde tala som ingen annan. Han kunde göra gärningar inför Gud. Honom har våra överstepräster sett till så att han har blivit korsfäst. Och vi som hoppades att han skulle befria både oss och hela Israel. Och nu är det 3:e dagen sen han dog. Och nu har några kvinnor gjort oss uppskakade. För de har varit vid graven. Och då är också kroppen borta. Och de påstår sig att de har sett en ängel. Så vi skickade ut Petrus och Johannes och gå och kolla vad de hade sett. Man kan inte alltid lita på kvinnor. Och när de kommer dit så är kroppen borta. Då tittar mannen som hade slagit följe med dem. Och så säger han, förstår ni så lite? Allt det som har hänt Jesus är ju redan skrivet. Och det är en fullbordan av en livskedja som nu börjar gå mot sitt slut. Och så tar han och går igenom allt ifrån första Mosebok genom hela Gamla testamentet. Allt som står om Jesus. Då var de framme i Emmaus. Det hade blivit mörkt. Och därför säger de till främlingen, stanna hos oss. Han följer med in. Han sätter sig vid kvällsmatsbordet. Han tar brödet. Han bryter det. Och när han bryter det, då ser de att det är Jesus. Plötsligt ser de att han som har gått med oss på vägen, det är Jesus själv. Och så påminner de sig själva. Vad tog han vägen? Nu. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna. Och så fick de ny energi. Och fastän de hade sagt till mannen, det är mörkt nu, du får komma hem och bo här i natt. Så ger de sig iväg och går samma väg tillbaka till Jerusalem för att berätta, vi har sett Jesus. Vad var det som hände? Att Gud var mycket närmare än de trodde. Och så lyfte de på locket och han fyllde dem med sin närvaro. Tänk om det är så för oss alla. Tänk om det är så att oavsett var vi går och hur vi lever, så går Jesus närmare oss än vi tror. Ja, vi kanske inte ens ser honom, vi kanske inte ens tänker på honom. Tänk om det är så att han går nära oss likväl. Och vad är själva detta att öppna sig? Hur gör man det? Jesus ställde frågan, vad är det som har hänt? Och det är då de tömmer sin besvikelse till Jesus. Där är en fantastisk hemlighet. Att säga till Jesus, så här har jag det. Att berätta och säga precis som det är. Jag tror att just detta, att säga till Jesus som det är själva landningsbanan för Gud i våra liv. Det är precis som Gud ligger och flyger över oss, som ett flygplan som kommer till en flygplats och anropa kontrolltornet. När kan jag gå ner? När är banan så att säga ledig? Och när han får klartecken, nu är banan ledig, då går han ner. Hur kommer Gud till dig? Jo, han kommer när du berättar hur du har det. Hur vet man om man har mött Gud? Jag ska ge dig 10 tankar om det. Vi kan inte tvinga Gud att komma till oss. Men vi kan göra oss beredda. Vi kan öppna oss. Med lärdom ur den här bibeltexten jag har berättat. Så nummer 1. Jag skriver lite här så kommer ni ihåg det bättre. När man möter Gud är det ofta oväntat. Alltså, de här Kleopas och Lukas, det var det minsta de trodde att de skulle träffa Jesus den här kvällen. En gudsupplevelse kan man inte hålla fast. Den är precis så lång som Gud bestämmer. Och den är ofta kortvarig. Den är som en blixt över ett landskap. Det är helt mörkt. Du vet ingenting hur det ser ut. Och så lyser blixten upp några sekunder. Och plötsligt vet du i stora drag hur det ser ut. Plötsligt såg de Jesus och det förvandlade deras liv. Det som också är intressant, det är att man förstår hela sitt liv bakåt när man möter Jesus. Det är inte så att Gud säger, allt det du har varit med om hittills, bryr dig inte om det. Jo, Guds ljus kastar ljus på vår historia. Och det är en mycket intressant tanke. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen? Jag förstår mitt liv i Guds ljus. Jag är fullt medveten. En gudsupplevelse tar inte bort förståndet. Man kan fullt tänka klart och vara sig själv. Jag är medveten om. Jag är inte manipulerad. Det utgår ifrån en erfarenhet. Alltså inte ett tankesystem. Gud möter mig och jag letar efter orden för att kunna berätta vad jag har varit med om. Din upplevelse stämmer med Bibeln om det har med Gud att göra. Det är inte så att du kommer att möta Gud som ingen annan har gjort i hela världen innan. Du kan känna igen dig i bibelordet. Och den människa som möter Gud och får till exempel ett uppdrag, så får också den människan en kraft att göra det som uppdraget handlar om. Man får en lust att göra det. Och det är omöjligt att glömma det. Och Gud står i centrum. Det är inte du som är den viktiga, utan Gud står i centrum. Och alltihop det här handlar om att man känner igen det när man tar nattvarden. Alltså nattvardens tecken att ta emot och ge vidare. När min pojk var 6 år så var han hos farbror doktorn. Och farbror doktorn frågade honom efter en viss kroppsundersökning. Vad ska du bli när du blir stor? Då spänner Josef 6 år ögonen i doktorn och så säger han, jag ska bli pastor som pappa. Åh, sa doktorn, vad gör en pastor? Josef tänkte efter och så sa han, han förbereder sig. Alltså jag tycker det är så bra. Vad gör en pastor? Han förbereder sig. Och då tänker jag i överförd betydelse. Att vara beredd på att Gud kan komma när som. Och välsigna och be mig om hjälp. Jag tror att det gäller inte bara pastorer, utan jag tror att det gäller oss alla. Att alla är förberedda på att öppna sig för Gud. Oavsett hur vi ser ut och hur vi tänker om oss själva. Varje burk här, varje liv har sin egen historia. Det kan hända att du behöver tömmas på ditt innehåll. Du kanske har saker i ditt liv som du absolut inte vill ska finnas där. Varje burk går att göra ren innan det fylls av godhet. Kanske du inte vill blanda det du tidigare gjort. Då kan man tömma sig. Det kan ju vara så att man känner sig som en surströmmingsburk som har jäst. Har du sett någon sån? Alltså de är ju inte ens stapelbara. För de är runda i bägge änden. Och kommer du sånt till Gud, du är så full och uppjäst. Och sprätter den upp den burken. Så kan man bara konstatera, här går inte i någonting. Här är det redan fullt. Och då är det väldigt gott att kunna tömma ur det. Och det är ju det Jesus sa. Berätta hur du har det. Så ska jag fylla dig. Då tänker du kanske så här. Ja, men så from som han är framme. Det blir jag aldrig. Du, det här med att ha med Gud att göra. Det är på ett sätt komplicerat och ändå väldigt enkelt. Låt mig berätta en händelse ur mitt pastorsliv som jag har återvänt till många gånger för att få de här rätta proportionerna. Ni vet att hur stor betydelse har jag? Det var i Göteborg, i den kyrkan där jag då jobbade som pionjärpastor. Jag var ganska ensam där. Och jag satt på mitt kontor och så tänkte jag så här. Nej, nu måste jag förbereda mig. Nu är det onsdag, nu är det snart söndag igen, ni vet. Och ni kanske tror att predikanter älskar Bibeln, det gör vi inte. Alltid. Ibland så tycker vi också att det är tött som fnuske. Och vi tänker, hur ska jag kunna säga någonting överhuvudtaget om någonting i den här boken? Ja, så är det i alla fall för mig. Jag läser ändå lite och tuggar på. Och så satt jag där i Åkerökyrkan och vred och vände. Vilken söndag, vilken text. Nej, inte den. Nej, vad ska jag säga? Nej, inte den salmen. Och så höll jag på. Så jag blev riktigt irriterad på Gud. Jag sa, Gud, nu måste du hjälpa mig. Men han hjälpte inte mig. Och då sa jag till Gud. Om inte du hjälper mig så jag får skrivit ner någonting här på mitt utkast, då predikar jag inte på söndag. Så jag tänkte jag säga som det. Men inte hjälpte det. Jag var tyst. Då tänkte jag, då går jag till handling. Jag slog igen min bibel och så sa jag till Gud, då får du som du vill. Så gick jag och satte mig och läste tidningen. För att visa att mig gör du inte hur du vill med. När jag sitter och läser tidningen, då kommer jag på att Elsa hade sagt att kan du bära ut sopra när sopbilen kommer. Du får inte ställa ut det för då kommer gallarna eller fiskmosa och ta matresterna. Så du får passa sopbilen när han kommer. Och då tänkte jag, jaha, det är väl en pastors uppgift att bära ut sopra. Någon ska ju göra det. Så jag reste mig upp och så sa jag till Gud, nu går jag ut med soporna. Men han sa inget. Jag tog mina soppåsar och när jag gick ut ur kyrkan och gick bort till soptunna och där sopbilen kom, vet ni vad som hände? Då kommer en störtskur över mig. Det var som himlen öppnade sig. Och fastän jag inte hade mer än 50 meter till soptunna, då blev jag pissevåt. Och jag blev så arg. Så jag tittade upp mot himlen och sa: ska du pinka på mig också? Ja, jag sa faktiskt det. Alltså, ni vet, ibland är ni inte så from som man tror. Jag gick och slängde is, sopra i bilen. Och sen sprang jag, ni vet, hukande tillbaka och in under taket som var precis utanför kyrkoentrén som låg precis ut med trottoaren. Och så stod bara: vilken dag, tänkte jag. Vilken dag! Och då kommer en annan man och cyklar i en väldig fart i regnet. Och han svänger in under kyrktaket där utanför trappan. Och så hajar han till när han får se mig. Ursäkta, sa han. Men tror du jag kan stå här och vänta lite mens det regnar över? Ja, det går bra, så. Inga problem. Så tittar han på mig. Och så säger han: vet du om det finns någon pastor i den här kyrkan? Det gör det säkert, så. Alltså, jag hade ingen lust att prata om Gud. Överhuvudtaget. Jag hade inget gott att säga om Gud den här dagen. Och jag tänkte, jag ska slingra mig. Jag har ingen lust idag. Och det regnade och regnade. Och han gick inte. Och till slut så sa han: tror du den skulle kunna träffa honom? Ja, det går nog, så. Vet du var han är någonstans? Och jag, du vet, då kände jag ju att nu är jag... Det är inte bra detta. Så nu har jag målat in mig i ett hörn. Antingen får jag erkänna eller får jag fortsätta att ljuga. Och så bestämde jag mig för att... Så jag sa att... Ja, ursäkta mig, sa jag. Det är jag som är pastor. Och var han förvånad innan, så blev han ännu mer förvånad nu. Han har aldrig träffat en sån förut. Och så tillade jag: men jag är på dåligt humör. Jaha. Så stod vi och tittade på varann en stund. Och så säger han: är det säkert att det är du som är pastor där i den här kyrkan? Ja, sa jag, det är säkert, men jag är på dåligt humör. Jag vill bara säga det. Jag har en dålig dag. Får jag berätta en sak för dig, sa han. Ja, så det kan du göra. Så berättade han om att den här morgonen har han druckit sitt morgonte. Hans fru hade gått ifrån honom. Han hade blivit av med jobbet. Och barnen ville inte kännas vid honom. Och han säger: jag har ingenting att leva för. Och därför har jag bestämt mig idag att idag dricker jag mitt sista te. Och så har jag tagit en pillerburk med mig. Och jag är bestämde mig för att cykla ner till Smitska udden, ta pillerburken och kasta mig i vattnet och ta mitt liv. Men så gav jag Gud en chans och så sa jag till Gud, fast jag inte tror på honom, Om jag träffar en pastor innan jag är på Smitska udden, då vet jag att du finns. Är du pastor? Då måste Gud ha sänt dig, sa han. Och där stod jag med skägget i brevlåda. Inte hade jag känt mig sänd. Jag bara var på dåligt humör. Jag sa till mannen: du, följ med mig in i kyrkan. Vi behöver pratas vid. Och så blev vi goda vänner. Och han gjorde aldrig sitt självmord. Innan han gick ställde han pillerburken på min expedition och sa: jag behöver inte den längre. Tack för att du finns. Den människa som har öppnat sig en gång för Gud, den människan räknar Gud med. Och därför är det viktigt att man har ett öppet sinne till Gud. För han kan dyka upp i det mest märkliga sammanhang. För den som har ett öppet hjärta. Jag är så glad att Gud har en sån barmhärtighet över mitt liv. Att jag får vara hans precis som jag är. Och det är inte så stor betydelse om jag är på gott eller dåligt humör. Jag är dock ett Guds barn. Och Gud räknar med mig. Och så är det för dig också. Min uppmaning till dig den här kvällen, det är: släpp din ring. Öppna dig för Gud. Och han kommer att fylla dig. Och när vi nu följer med dopkandidaterna ner till sjön. Så är de två, har de med ungdomarna. Är de ett fantastiskt bevis på ett Guds verk. Vad ska det inte bli utav detta gänget i fortsättningen om de lever i sitt dop? Det är ju fantastiskt. Låt oss lockas med i detta. Att Gud älskar oss precis som vi är. Även om man ibland behöver tömma ur skräpet ur oss för att fylla oss med sig själv. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att oavsett hur vi ser ut så är vi vackra i dina ögon. Och jag ber dig, Herre, att vi skulle öppna oss för dig.